Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon!
Väldigt uppfordrande.
Ja, jo, jag vet. Men du vet hur morgontrött jag är. Jag måste ta i lite grann
för att väcka dig själv.
Ja, jag tror det. Mer än...
ja, nu alla andra vaknar också.
Bra.
Tack för det. Bra. Tack.
Hur är läget?
Lite kaffe.
Ja.
Ja, alltså du vill ju att vi ska vara lite positiva i den här podden. Men, alltså,
jag har väl aldrig sagt.
Nej, men i alla fall.
Ska det lite roligt att lyssna på den?
Alltså, det är kul att lyssna. Nu ska jag berätta vad jag läste om i Aftonbladet.
Mm.
Publicerat för
en kvällstidning från Sverige.
Dagar sedan. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag fattar inte ens att det här är på riktigt. Det här är som en komedi, en Hollywood-komedi.
Mm.
Polisaspiranter som inte kan öppna motorhuven på polisbilen.
Ja. Och någon som tankade i vad heter det, spolarvätskan, läste jag.
En student fick ett skriftligt prov på frågan, hur ska du hantera de här 3 misstänkta ungdomarna? Studenten svarade, jag griper horungarna. En student sköt under en övning en lärare som figurerade berusad person och vägrade lämna ifrån sig en spritflaska. Studenten förklarade att spritflaskan var ett livsfarligt vapen och att det var därför rimligt att skjuta.
Jag påminner om den där gamla Hass och Tage-sketchen. Så kommer en liten dam med ett plakat och säger Jesus är nära. Vad gör du då? Jag slår henne med batongen.
Ja, men det här är på riktigt. Ja. En student blev underkänd i en övning med vapen. Då fick studenten ett sammanbrott, la sig på golvet och skrek. Personen var inte kontaktbar. Man fick byta lokal för att kunna examinera kamraterna. De har så begränsad kunskap i att tala och skriva svenska att de inte kan genomföra en enkel avrapportering. Det här är alltså den polissatsning som Sverige har begåvats med.
Mm. Jag måste bara gå tillbaka till där det började.
Det har aldrig varit sämre, säger polisen.
Så att jag hade efterlyst positiva grejer.
Ja, men jag kunde inte hitta något.
Okej, så du försökte låtsas att det här var positivt?
Nej, så är jag bara... Nej.
Men det är roligt i alla fall.
Det är roligt, fast det är alltså... Man vad heter det? Skakar lite av... Fast återhållen
det,
ångest.
Ja, det gör man ju.
Man tänker på att det är de här personerna som ska upprätthålla rättssamhället. Ja. Längst ut där ute.
Ja. Och vad beror det på? De har sänkt kraven. Mm. De behöver få in mera
folk. Därför att de behöver få in, vi har för få poliser. Och nu snabb spolar man fram.
Mm.
Då blir det så här.
Om vi inte antar att folk blir dummare för varje generation. Vad tar de smartare människorna vägen om de inte blir poliser? De är administratörer och informatörer på kommunerna.
Nej, de är forskare.
All right.
Det är forskarsamhället. Ja, alltså varje dag man slår på P1 så har man så här, vad heter vetenskapsradion. Så hör man någon med sån här darr på stämman. Det är lite religiöst.
Ja.
Och det har forskarna kommit fram till att man känner den återhållna vördnaden för någonting.
Man skulle gärna vilja ha en undersökning från andra hållet som försöker lista ut, som frågar de här dumskallarna varför de vill bli poliser. Det skulle vara intressant.
Ja, eller varför de vill bli forskare. Det skulle jag tycka var intressant.
Ja, det är också intressant. Alltså, men det, den finns ju säkert
inte jag, redan. Då är inte jag emot högre utbildning eller att man är akademiker.
Du är bara mot forskare.
Nej, jag är mot kulten, forskarkulten.
Ja, just det. Jo, men det här är vårt senaste stora religionssubstitut, forskarna säger.
Forskning.
Ja, det är intressant då. Jag tänkte på att faktiskt Thomas Idegard, numera jesuitpater, ja. Han kommer att börja skriva i Fokus. Han har skrivit, jag har just läst redigerarens första kolumn, den handlar lite grann om tro och vetande. Det är ganska intressant. Kommer säkert att reta en och annan.
Det känns aktuellt. Mm. Själv har jag i mitt forskningsprojekt Den heliga Birgitta.
Ja, just det.
Alla är vi forskare.
Ja, det är tydligt.
Nu hunnit läsa 2 populärhistoriska, ja. En kvinnohistorisk, ja. Och en religionspsykologisk bok.
Du, när du gör någonting så gör du det ordentligt.
Ja, det kan man väl ändå kanske säga i vissa fall. Och nu går jag enligt ditt goda råd i min akademiska arbete här vidare med Sven Stolpes.
Ja, bra.
Första bok, Birgitta i Sverige, sen har vi Birgitta i Rom.
Mm.
Jag tror att du dör av nyfikenhet att få höra,
ja, verkligen.
Mina reflektioner.
Ja.
Ja. Och då kan jag säga så här att det är fascinerande hur oavsett genre här så alla skriver så enormt mycket om alla män som omger den heliga Birgitta. Och stormannaätterna och rikedomarna på Upplandsslätten och sen i Västergötland. Och alla som är drottsar och de har den ena och andra. Men så fort man börjar närma sig Birgitta så blir det på något sätt väldigt privat.
Mm.
Man kan börja argumentera mot andra som har sagt att hon är en hysterika och säger nej, hon är inte alls en hysterika, vilket ju då gör att man pratar om hysteri istället för om en massa andra saker. Och nu har jag ganska högt ställda krav på Sven Stolpe eftersom han också är katolik och jag förväntar mig någon sorts insikt i hur den katolska tron inverkade på
det
Birgitta.
Låter som du inte har kommit dit.
Jag har inte kommit dit ännu.
Nej.
Och då måste jag ändå säga att det är märkligt hur man kan beskriva ett samhälle, Sverige, på 1300-talet som är katolskt utan att det på något sätt framgår hos någon av de här författarna. Alltså det framgår inte vad det är som är så katolskt.
Nej.
Vi vet ju alla vad som blev så protestantiskt med Gustav Vasa. Han gjorde upp med vidskepelse och så vidare, stängde kloster.
Som det hette.
Fördrev folk som det hette.
Ska vi tillägga.
Som det hette. Men hur vidskepliga de här människorna i så fall skulle vara. Eller var det liksom vad som fallerade med katolicismen. Eller om det nu fanns någonting gott med det katolska samhället Sverige. Det framgår inte.
Men jag återkommer. Med vidskeplighet menar de väl helt enkelt att man hade helgon och reliker och allt den där typen av saker. Ja. Det är ju sånt där som Luther vände sig emot.
Exakt.
Ja, eller jag inte lika med avlatsbrev och allt det. Ja, men det ska bli spännande att följa dig i din fortsatta forskning.
Tack, det var snällt sagt.
Nej, men jag tycker det är intressant och du har rätt i det här. Du tog upp det förut också just där att det katolska perspektivet saknas liksom i. Och det är lustigt när det saknas även om man beskriver en katolsk storhet. En svensk katolsk, en av de största kändisar vi har som då var känd just för att hon var en from katolik.
Som fortfarande är känd. Mm. Nej, men alltså, jag tycker faktiskt att det är genant allt det här grävandet i hennes utseende. Där är Sven Stolpe också argumenterar emot folk som har sagt att hon är tjock och ful och ser bondsk ut och det tycker han inte. Men bara det att man uppehåller sig så mycket vid hennes utseende tycker jag faktiskt det.
Men det är inte ett sätt att försöka komma närmare människan. Liksom
men det går ju inte.
Nej, det kanske inte gör det. Fast det är jag inte så säker på. Det finns många historiska personer som man just genom att prata om hur de håller sig. Men jag har läst ganska mycket om romarna på sistone. Liksom. Det finns ju väldigt mycket beskrivningar som handlar om Julius Caesar på ett annat sätt än vad han gjorde och vad han stod för. Som handlar
man var
om,
snygg.
Nej, ja, det stod, som handlar om att, men till exempel att han var flintskallig och därför gärna hade lagerkrans därför att han ville dölja flinten och sådär. Mm. Allt det där säger någonting om en person. Det är väl inte ointressant.
Jag men nu har att det, jag efter att de här olika beskrivningarna stötts och blötts ännu inte förstått om hon var en snygg, spenslig högre ståndsmänniska eller om hon var en tjock, grov och påträngande hysteriker.
Men då är det väl också någonting annat på spåret. Liksom att alla såna här beskrivningar av historiska personer handlar också väldigt mycket om oss själva. Om vad vi ser och vad vi inte ser i en person. Så där, då kan det ju vara väldigt intressant. Nu läser du som du sagt 4-5 olika böcker. Så du får ju 4-5 olika tagningar på henne. Och det kan vara ganska intressant. Kanske inte viktigt, kanske inte att komma fram till exakt hur hon såg ut, utan hur folk...
Nej, men man får ingen uppfattning om vad det är för människa. Men det ska säkert...
Tycker du verkar lite bestämt på förväg att du är missnöjd med de här... Du får skriva något själv då.
Skriv något själv. Gör det själv. Ja, nej, men...
Jag ska inte kontra med att ha en lång utläggning om vad jag håller på att läsa. Men bara en sak. Han är så härlig Proust. Jag håller ju på att läsa den här på spaning. Han är så härlig Proust i språket. Och ibland är det så här fantastiska ordkonstruktioner. Och då måste man väl ge Gunnar Wallqvist en eloge också, eftersom hon har översatt till svenska. Men jag läste häromdagen bara i slutet på andra delen. Då förälskar sig huvudpersonen en ung flicka på den här badorten, och hon är liksom sportig och sådär och håller på liksom och busar och sådär, och då kallar, och samtidigt är hon liksom inspirerande, och då kallar han henne en cyklande bacchanal, eller en orgiastisk golfmusa. En orgiastisk golfmusa, det är något av det bästa jag hört på många år.
Det är omöjligt att tänka sig en sån i samtiden.
Ja, fast jag känner att jag går omkring och bär på det nu. Bara väntar på att träffa den första personen jag kan kalla för orgiastisk golfmusa. Mm. Men det kommer att ta ett tag, tror jag.
Ja, jag tror det kommer dröja mycket länge.
Du, sen är det ju valfeber. Nu börjar det liksom verkligen...
Ja, okej. Okay. Nu stiger temperaturen.
Det är en sak som jag inte kan låta bli. Det var ju partiledardebatt igår och så. Det har jag bara tittat lite grann på när vi... Jag såg lite brottstycke igår när jag somnade.
När du stod och diskade.
Ja, jag orkar inte riktigt, ärligt talat. Men Lisa Arrhenius har ju skrivit en bra text i Svenskans kultur idag. Där hon liksom undrar, tycker alla på DN Kultur verkligen likadant? Hon har ju en stor kampanj alltså. Eller poäng, DN driver kampanj. Det borde heta DN kampanj. Senast har de bara drivit kampanj för klimatfrågan. Nu driver de bara kampanj för att man inte... ska rösta på det borgerliga alternativet. Ja. Och det lustiga är då, samma dag som hon publicerar den här, påpekar att det är så många texter som säger samma sak, nämligen att man inte kan rösta på någonting annat än Magdalena Anderssons lag. Då är räkningar till 2 eller 3 stycken i kultur. Nu är Robert Weil där och skriver att han inte kan rösta på Liberalerna utan måste rösta på Centern. Det är en stor inledningstext som handlar om att man inte kan rösta på och dessutom på ledarsidan nu också även Hanne Kjöller som kommer ut och säger att hon ska klä sig i svart det här valet därför att hon kan inte rösta som hon brukar rösta utan hon måste rösta mot Sverigedemokraterna. Så alla nu intalas på DN att Sverige står på randen till diktatur.
Ja, som Lisa Irenius påpekar, det är en kultur, hon har sett ett frågetecken efter, men det
var ju snällt.
Det är en kultur har blivit en ledarsida.
Ja, men till och med ledarsidor brukar jag ha lite bättre spridning, tycker jag. Det är något otroligt ensidigt.
Fast jag vet att det här kommer ju DN kultur överhuvudtaget inte att bry sig om.
Nej, det är klart.
Och det kommer inte DN ledare heller bry sig om.
Nej, men vi bryr oss om
det. Ja, vi gör det.
Ja, det spelar ingen roll om de gör det.
Nej, men jag menar, det är bara det att det är på något sätt, vi är förbi den här punkten när man kan diskutera de här sakerna. Nu är det bara slagpåseläge.
Ja, och jag tror att DN också, alltså jag tror att DN ligger rätt i tiden. Jag tror att folk blir dummare och dummare. De tycker om att ha såna här föreställningar om att svart eller vitt, vi måste rösta på det här, ska världen under. Alltså det finns ju en lockelse i det, helt uppenbart. Och det kan man ju tycka är tråkigt, men jag tror faktiskt att DN ligger rätt, trots att det är outhärdligt, tycker jag.
Ja.
Det går inte alltså jag kan inte läsa DN Kultur utan att skratta nu. Det är som en parodi.
Men jag läser inte DN Kultur, jag läser om DN Kultur.
Men du behöver inte, för jag talar ju om för dig vad som står i det.
Ja, eller Lisa Irenius i Svenska Dagbladet. Ja. Men hon påpekar någonting som jag tycker är ganska viktigt och som kanske pekar framåt ur den här situationen. Ja. Att efter Trumps valseger i USA så kritiserade medierna sig själva och andra kritiserade medierna för att man hade ägnat sig för mycket åt ställningstagen och för lite åt saklig rapportering. Mm. Det kan ju mycket väl hända att när sånt här väl slår över för långt åt ena sidan så kommer en motreaktion, läsarna tröttna.
Det är möjligt, men det har ju inte riktigt gjort i USA. Alltså det är sant att de sa sådär, men sen fortsatte de ju som vanligt. Det är bara att titta på nu senaste räden i Trump i Mar-a-Lago. Då fortsatte vi på samma sätt. Nej, jag vet inte. Jag tror att det där liksom, vi är fast i det där träsket nu och det är lite nedslående, men det kommer att vara sådär. Och sen är det ju så komiskt. Alla är då tänder på alla cylindrar. Vi körde en kolumn i fokus av Alice Teodorescu nu i veckan. Där hon, säger, där hon liksom bara konstaterar, okej, okay, men om nu sossesidan och alla de här DN-människorna säger att om inte Magdalena Andersson vinner så står vi på randen till diktatur. Hur ska de då kunna acceptera att valresultaten förlorar? Ska man verkligen göra det? Jag skrev en liknande kolumn i Expressen i förra veckan apropå Jan Guillous det här, att han ska rösta på Miljöpartiet. Om man verkligen tror att det står mellan diktatur och att Magdalena Andersson vinner, då blir det ju väldigt svårt att acceptera ett valresultat som går emot. För då har man ju sagt, liksom, då accepterar vi att vi röstar bort demokrati. Och folk blev superarga på henne. Liksom, då började jämföra henne med Trump-anhängare som ifrågasätter valresultat. Det var ju inte alls det hon gjorde. Hon bara sa, liksom, om det här ligger i riktningen i ert resonemang, om ni håller på det här sättet.
Men det var ju det som vi tyckte var så otroligt beklämmande. Mm. När vi kom till New York efter att Trump hade vunnit valet. Och folk gick ute på gatan och demonstrerade
mot valresultat.
Mot valresultatet.
Ja.
När man hamnar där, då är det ju hela systemet
kortslutet. Sen så är det ju samma sak på andra sidan. Liksom, nu var den här Jomshof ute och liksom började glunka om möjligheten till valfusk, vilket ju liksom är genant i Sverige. Det är inte så det går till här. Mm. Så det finns ju, alla är liksom i overdrive nu på ett sätt som känns otroligt utmattande.
Men då tänkte jag föreslå ett tillnyktringspiller.
Alltså?
Man kan med stor fördel gå och se en mycket rolig och speciell utställning på galleri Susanne och Persson Gallery i
SPG.
SPG i Vasastan på Gävlegatan i Stockholm. Mm. Nämligen herr Ove Gustafsson själv som ger sin syn på världen. Och det skulle kunna, tror jag, lätta på trycket. För
ingen konst alls.
Helt spårar. Ja, den heter ingen konst alls.
Heter den. Ja, den är kul. Och det, Ove Gustafsson var ju han som, det måste man alltid säga för att folk ska kunna placera dem. Det var ju han som gjorde alla teckningarna till Fem myror fler än fyra elefanter. Så alla de här elefanterna som man känner igen, det är Ove Gustafsson.
Mm.
Och han har en väldigt distinkt stil. Men det roliga med den här utställningen också är att han jobbar med helt olika material. Så det är skulpturer och det är collage. En av mina favoriter är att han har köpt in en inbunden årgång av pin-up.
Ja.
Och sen klätt in det i
päls.
Det är ganska vitt.
Ja.
Och censurerat den så att barn kan bläddra i den. Så alla könsdelar är överstrukna med svart spritpenna. Det är fint. Det är väldigt många budskap på en gång där.
Det betyder på att herr Gustafsson, eller herr O som han gärna kallar sig, har en viss distans till tillvaro.
Ja, jag tror det.
Och det är väl det vi efterlyser här.
Ja. Du pratade lite grann om, han är kompis med Danne Wolger som, som ju befinner sig i samma härad på något sätt med den här.
Lite koncept, konst.
Ja, och olika sätt att, alltså både skulpturer och lite fiffiga. Det finns några fina, Ove har gjort också några fina bronsskulpturer, små bronsskulpturer som dels såna här stiliserade, kan man säga nästan kubistiska djur, elefant, noshörning och sådär. Flodhästen, det är väldigt fint att man bara liksom ser nosen i brons sticka upp över en vattenyta. Men också en kul sån här dubbelstaty med där Venus von Willendorf, tjockisen, möter Giacometti, en Giacometti, såna här utdragna, väldigt smala personer, ser väldigt roligt ut. Och lite smart. Och apropå gamla saker, såg du det i tidningen idag att de ska börja gräva upp Uppåkra utanför Lund?
Ja, jättekul.
Ja, Uppåkra som alltså var, för de som inte vet det, en stor sån här bebyggelse i 1000 år nästan utanför Lund, järnåldern. Med stormansgård och kulthus och massor med smedjor och grejer. Och det där är ganska lite utgrävt. Men nu har de äntligen kommit sig för att börja göra det där. Och det kommer bli väldigt spännande, tror jag.
Vi kanske kan åka dit och störa dem lite och titta över axeln.
Man kanske kan få prya med en brödpensel.
Ja, kanske. Du, jag har ett viktigt meddelande till polisen.
Jag har till allmänhet, tror du säger till polisen.
VMP, viktigt meddelande.
Knyter an till det du sa tidigare.
Nej, utan det här har du att göra helt enkelt med den så kallade passituationen, eller hashtag passkaoset i Sverige. Efter att du väntat, som jag berättade förra gången, i ett halvår på att få komma och beställa ett pass, så fick jag ju reda på att det tar 14 veckor att få ett pass. Och då var jag tvungen att skriva till polisen och fråga lite grann hur det kommer sig att det i april,
ja,
enligt en notering i Dagens Nyheter, när det var i juni, skulle det ta 5 veckor att få ett pass, men nu har det alltså utökats till 14 veckor och jag frågade om det här berodde på att passmaskinen var sönder.
Passmaskinen i Finland?
Ja, den finska passmaskinen. Det var någon som påpekade att den kanske var full, men jag tror inte det. Och då svarar Karin på Nationellt Mediecenter på min viktiga fråga till polisen. Leverantören kan inte leverera passböcker efter behov eftersom det finns en eftersläpning i produktionen. Inte specifikt på grund av trasig passmaskin. Skulden minskar i takt med att antalet passansökningar i Sverige minskar och i december väntas leveranstiden återgå till normala. Fascinerande, för om man googlar sig runt i den här frågan så upptäcker man att danskarna, de har inte det här problemet. För de resonerade som så att efter corona så kommer massor med människor vilja ha pass, så vi beställer passböcker som vi har.
Så kallad planering.
Planning.
Det är ett ganska bra svar, för det är liksom ett svar som inte är ett svar. Det är försenat för att det är försenat.
Ja, det finns absolut ingen vital information. Nej, i det svaret. Så viktigt meddelande till polisen. Det är dags att skärpa upp Nationellt Mediecenter.
Ja, alltså kanske man ska göra poliser av informatörerna. De kanske är bättre på att tanka bilen och kanske inte skjuter folk bara efter de har flaska i handen. Det kanske är på fel ställe helt enkelt. Så kan vi göra informatörer
av de där som ska arrestera horungarna.
Ja, de kan bli informatörer istället. Det vore mycket roligare, eller hur?
Ja, vi lever i fascinating times.
Det får man ju hoppas att man inte blir utsatt. Får man ju hoppas att man inte blir utsatt för något brott. För då vågar man väl inte anmäla det. Men om folk har lyssnat på det här.
Då blir man haffad på direkt nu.
Eller man kanske blir skjuten av dem. Och någon horunge.
Båda skiten.
Ja, jag vet inte. Men nu, annars sedan kommer de lite fram, för de har inte kunnat tanka bilen. Så det, man sitter nog rätt säkert ändå. Tror inte det.
Och dessutom så är det så lång kö för att få kontakt med polisen. Så det hinner inte hända någonting.
Leverantören av polistjänster har vi kommer att vara tillbaka till normal när brotten sjunker. Ja, det är bra. Jag tycker vi lägger av där, för att nu ska jag ta emot en hund och du ska göra yoga och sen är det en massa andra saker.
Hela dagen står
det. Jag ska göra en podd till idag, även om den sänds senare.
Ja,
det är sådär.
Lyssna på den också.
Ja, det är den fina fokuspodden, så det kan man göra.
Ja.
All right.
Tack ska du ha då.
Ja, just det. Jo, en sak vill jag bara lägga till.
Ja,
för de som lyssnar på det här nu. Att jag har gjort en kul grej i veckans fokus, nämligen jag kommer med eftervalsanalysen redan före valet. Vi tänkte, det är ingen idé att vänta. Vi kör direkt. Så att eftervalsanalysen finns redan ute för er som är intresserade.
För alla er som inte vill bli överraskade.
Nej, precis. Så kan ni ta ledigt i helgen istället och göra något annat. Det är bra.
Ja,
vi ses.
Hej.
Bye bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.